Jesu blod kan ju låta brutalt, men det är en av de verkligheterna som är så angelägna och viktiga för oss. När Jesus offrade sitt liv för våran skull. Och det är ju så att vi inom vår rörelse, inom Pingst, vi är ju lite kända för att prata mycket om Jesus. Ni har ju hört hans namn ganska många gånger den här dagen. Och det tänker vi fortsätta att vara. Det är ju så att Jesus är ju central. Han är ju vår frälsare. Han är ju verkligen nyckeln till vårt liv. Han är den som har gett sitt allt. Så vi kommer fortsätta prata mycket om Jesus. Jag tror att dina vänner behöver få höra talas om Jesus genom ditt och mitt liv. Så behöver hans namn få bli känt mer och mer. Och det är ju faktiskt också så att idag så ska jag tala om i Kristus. Så även idag handlar det om Jesus i den här predikan idag. Och min bön är verkligen att den helige ande ska öppna dina ögon lite mer den här dagen. Det är ju så vi som vandrar med Herren, vi kan få lite mer för varje dag. Upptäcka Guds godhet, vem han är i sin person och det Jesus har gjort för oss. Det kan få bli lite mer levande för oss. Och det är verkligen min bön idag att det ska uppenbaras något nytt för dig. Inte nödvändigtvis någon ny stor sanning, utan att du förstår lite mer utav det som Jesus har gjort för dig. Ja, men det är ju enkelt, säger du. Jag vet ju det, att han dog för min skull. Ja, men det är en sak att veta det här. Men det är en annan sak när det sjunker ner i våra hjärtan. Så vi börjar leva i Kristus. Och det är det vi ska prata om idag. I Kristus. Det händer nämligen ganska mycket i våra liv när vi låter det få sjunka in i oss. Vi ska läsa en text ifrån Efesierbrevets första kapitel. Alla de heliga. Kan jag inte sluta att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner? Jag ber att vår Herre Jesu Kristi, Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Jag vet inte hur det är med dig när du läser en text i en tidning eller någonstans på ett anslag. Men jag är oftast väldigt nyfiken på vem det är som har skrivit texten. För ett budskap är ju alltid färgat utav den som har skrivit det, eller hur? Det är alltid intressant att veta vilken vinkel liksom saker och ting är skrivna ifrån för att man ska förstå texten lite tydligare. Och även vem det är som är liksom mottagare av texten. Det är också intressant att ha med i tanken när man läser en text. Och nu är vi i Efesierbrevet idag och gräver lite. Jag tänker jag ska säga några ord om liksom själva sammanhanget som den här texten finns i. Och också vem det är som har skrivit i Efesierbrevet. Vet ni det? Kom igen nu. Vem har skrivit i Efesierbrevet? Paulus. Ja, det är rätt. Det hade ni lite koll på. Paulus, ja. Vem var han egentligen? Han var ju inte en av de 12 lärjungarna som Jesus hade med sig. När Jesus hade gjort sitt uppdrag färdigt på jorden och lämnat jorden och församlingen växte fram genom Petrus och de andra apostlarna, så var ju faktiskt Saulus, eller Paulus, hette ju Saulus tidigare, en av dem som förföljde kyrkan. Värst, han var ju en religiös ledare som ville stoppa den här vägen som förkunnades genom Petrus och de andra. Han var ju med liksom och förstörde livet för de kristna. Och det var också det som han var på väg att göra när han fick sin omvändelse. När Jesus mötte honom så var han ju på väg att ge sin välsignelse till en förföljelse av de kristna. Och där på vägen till ett sånt sammanhang så var den här människan som man kan tycka är väldigt ond, elak, verkligen emot Guds verk. död, var med och liksom gav sig välsignelse till att kristna dödades. Där får han möta Jesus genom en uppenbarelse där Gud liksom slår honom till marken och talar till honom. Mer eller mindre, Gud bara överrumplar Paulus och tvingar honom. Det går dig illa liksom. Om du spjärnar emot udden, står det på ett ställe att Gud sa till honom. Att det liksom, du behöver omvända dig. Så han blir liksom upptryckt mot väggen, Paulus, utav Gud själv. Och jag vet inte om du har en sån omvändelseerfarenhet, men jag har inte det i alla fall. Men om jag skulle få ett sånt möte med Gud så skulle mitt liv skakas i grundvalarna. Och det hade Paulus liv gjort. De andra som han kom till sen som var lärjungar, de var ju rädda för Paulus. För han hade ju varit den som förföljde de kristna. Så de var ju liksom skeptiska att ta emot honom. Men hans omvändelse, den blev liksom mer och mer känd. Och man förstod att Gud hade verkligen förvandlat Paulus liv. Och nu var han istället en av dem som fick vara en pelare i att evangelisera hela den icke-judiska delen. Och ut över Europa så fick han vara med och sprida evangeliet om Jesus. Och han kunde ju skrifterna, han var ju väl lärd, utbildad i Gamla testamentet och så, utifrån den judiska traditionen. Och när han hade fått möta Jesus så var ju hans liv förvandlat. Då kunde han ju tala om att få ett förvandlat liv av mötet med Jesus. Utifrån en egen överlåtelse eller egen upplevelse, ska jag säga, av ett förvandlat liv. Han hade blivit tvättad i Jesu blod. Han hade fått möta Jesus Kristus genom en uppenbarelse. Och Gud hade förvandlat hans liv. Han lät döpa sig, bli fylld av den helige ande och fick vandra tillsammans och betyda med Gud och betyda oerhört mycket för den kristna kyrkans framväxt. Den här texten som vi läser nu i Efesierbrevet, det är ju skrivet till en församling i en stad i staden Efesos. Och det här staden Efesos, det ligger i nuvarande Turkiet. Är det någon som har varit på solsemester i Izmir, så har det varit ganska nära, strax söder om Izmir på västkusten, där ligger Efesos, den här staden. Och det här var ett område i det som kallades mindre Asien på den tiden, där det levde judiska bosättningar. Det var ju den romerska delen här då. De levde som minoritetsgrupper i det här samhället. Och Paulus, han skriver brevet till den här församlingen ungefär år 60 efter Kristus, när han sitter fängslad i Rom. Och då skriver han till en församling som han tidigare alltså har besökt. Ni vet att Paulus, han gjorde missionsresor. Han gjorde den första och så gjorde han den andra. Och på den andra missionsresan stannade han helt kort i Efesos. Men det var väldigt kort. Han var där och pratade med några i synagogan och sen så åkte han igen. Och så gick det några år och så på hans tredje missionsresa. Jag vet inte om det här känns långt ifrån ditt liv, men det här är faktiskt ganska intressant om vi sen ska koppla tillbaks det till våra liv, hur liksom mottagarna hade det när Paulus skrev de här orden. Det är den liksom grejen vi håller på att jobba med just nu. Så på den tredje missionsresan så stannar Paulus i Efesos. Och han är där i ett par år, två, nästan tre år. Och det här var år 54 efter Kristus. 54 efter Kristus. Ja, det har gått ungefär 20 år från det att Jesus gav sitt liv på korset. Så kyrkan hade liksom haft en liten tid och växt sig starkare och spridit sig. Och de har kommit en bit ifrån också i tid det som Jesus hade gjort. Efesos var en stad som låg alldeles vid vattnet. En hamnstad som var full av liv, mycket handel och mycket avgudadyrkan. De hade ett stort Artemis-tempel. Det var en av de grekiska gudinnorna som de liksom verkligen dyrkade. Ni vet, det är hela den delen, det grekiska och romerska riket. Där fanns det många olika gudar och gudinnor som man dyrkade. Och I Efesos så fanns det ett stort Artemis-tempel. Det är faktiskt en av antikens 7 underverk, det här templet, även om det bara är ruiner kvar idag. Men det var ett centrum för okulta krafter, för avgudadyrkan. Den här staden var full av människor som också livnärde sig på all den tillbedjan som var i de här templerna. De sålde saker som de skulle liksom ha när de gick och tillbad i templet. När Paulus kom dit först, det här kan vi läsa om i Apostlagärningarna, det är där vi ser det här beskrivet. Så mötte han människor där som hade blivit döpta med Johannesdopet, alltså omvändelsens dop, men de hade inte blivit döpta till Kristus. Så när Paulus träffade dem så frågade han liksom, vilket dop blev ni döpta med? Ja, Johannes dop. Ja, men då ska vi döpa er till Kristus, sa Paulus. Och så lät han döpa dem och så fick de ta emot den helige ande. Då kom Guds ande över dem och de fick ett nytt bönespråk och de fick uppleva kraften i Gud. Och nu kan vi inte göra liksom en lära utav att det alltid sker på det här sättet. För det finns andra exempel i Apostlagärningarna där den helige ande kom över människor innan de hade döpt sig också. Så att Gud gör som han vill. Men så här hände det i alla fall i Efesos. Så Paulus hade fått undervisa människorna i Efesos om livet i Kristus. Han hade fått döpa dem till Kristus. Men det här var ett mångkulturellt samhälle fullt av avgudadyrkan. Mycket okulta krafter som verkade. Människor som var nyfikna på det övernaturliga livet. Och det berättas om några män i den här staden som var, ja, det var ett gäng syskon. De var söner till en känd person där. De hörde vad Paulus gjorde när han befriade människor från demoner och när människor blev botade och sådär. Så de ville göra som Paulus. Fast de kände inte Jesus. Men de såg Paulus och de tyckte det var häftigt. Så de gick till en man som var besatt. Och så skulle de driva ut den onda anden ur den här mannen. Och så sa de, vi säger den Jesus som Paulus predikar. Och så försökte de driva ut den onda anden. Men de hade ingen relation till Kristus. Så vad händer? Jo, den här mannen som är besatt, han överfaller dem och slår dem blodiga så de får fly därifrån. De försökte att använda Guds kraft utan att själva vara förankrade i Kristus. Och det gick inte så bra. Och de lärde sig nog rätt så mycket utav vad som hände där. För övrigt så är det här sammanhanget i Apostlagärningarna 19. Det är första gången som man använder bönedukar. Vi pratade om det här veckan på påsken här när vi skulle ge böneduk. Och det var ju plagg som lärjungarna hade haft som de till och med la på de sjuka. Men här i den här texten så står det faktiskt första gången om bönedukar. De tog inte bara kläder som Paulus hade rört vid utan de tog också dukar som Paulus hade rört vid. Och så la de där på de sjuka och så verkade Guds kraft genom de här plaggen som Paulus hade rört på. Det är första gången vi läser om det i Apostlagärningarna 19. Det var massa människor som fick förvandlade liv genom Paulus tjänst i Efesos. Människor som var besatta utav demoner blev befriade i mängder. Så till den grad att de människorna som livnärde sig på att sälja saker som hade med avgudadyrkan att göra. De ville driva bort Paulus därifrån för att de såg att han skulle förstöra deras inkomstkälla. De livnärde ju sig på människors tillbedjan utav de här avgudarna. Och så småningom så lämnade Paulus Efesos, den här staden full av liv och handel men också full av människor som sökte. Och människor som fick upptäcka att i Kristus så finns den verkliga kraften. Så till den grad att de insåg det att om han är kvar och fortsätter verka här så kommer våran inkomst till och med och inte finnas längre. För det är ingen som kommer tillbe avgudarna. För alla kommer tillbe Kristus. Och då behövs det inget tempel på samma sätt. Och så går det 5-6 år och Paulus han har avslutat sin tredje missionsresa och han har blivit satt i arrest i Rom. Och då känner han, nu har det gått en tid, nu behöver jag skicka en hälsning till församlingarna i den här delen utav mindre Asien. Och bland annat Efesos då, så skriver han i Efesierbrevet. Och så vill han säga någonting till de här människorna som lever, där Paulus verkade, där Paulus blev förföljd, där Paulus blev bortdriven för att han ställde upp, han vände upp och ner på livet liksom för människorna som levde där. Och så inleder Paulus sitt brev, Efesierbrevet, med att skriva en 14 meningar lång mening. Det är Bibelns längsta, Nya testamentets mest, alltså längsta mening utan punkt. Jag är inte expert på grekiska på något sätt, men om man läser det i kommentarer och sånt så är det här de första 14 verserna innan det som vi läste här. Det är en lång, engagerad pep-talk där Paulus skriver i Kristus. Jag tror han skriver det 14 gånger. Skriver han i Kristus. På något sätt så i honom, i Kristus, i honom har vi livet, i honom har vi blivit befriade, i honom finns det liv. Och Paulus han är exalterad och han vill liksom banka in det här i församlingen i Efesos hjärtan. Det ni har, det har ni på grund utav att ni lever i Kristus. I honom, där finns livet. Det är hela hans budskap, kan man säga, sammanfattat i ett påstående. I Kristus. I Kristus. I ett fientligt samhälle, i ett samhälle fullt av avgudadyrkare, av övernaturliga manifestationer på det okulta planet. Räddningen är i Kristus. Lev i honom. Paulus visste att det här är vägen för att kunna leva ett liv som församling i ett fientligt samhälle. Att vi får upp våra ögon. Inte bara att vi förstår, utan att det får uppenbaras för hela vårt inre, för vår hela tanke, vår själ, för vår insikt, för vårt hjärta. Att det är livet i Kristus som är min räddning, som är min styrka och som är min kraft. Det gör hela skillnaden att vi får upp våra ögon för vad vi har i Kristus. Han säger så här när han ber sin bön. För det här är ju en bön som Paulus ber. I vers 15 står det ju det. Jag har hört om er kärlek och så står det i vers 17. Jag ber. Och så uttalar han sin bön för dem. Och då kan man säga så här att han ber att ögonen ska öppnas. Att de ska förstå vad de har i Kristus. Och det här ger tre effekter. För det första, att vi bara förstår vilket hopp vi har i Kristus. I livets olika situationer, utmaningar med sjukdom, med förföljelser, när människor som vill stöta bort oss. Vilket hopp vi har i Kristus. Om vi får upp ögonen och insikt om det, så är det en stor skillnad i våra liv. Och sen säger han, ber han så här att vi ska förstå att vi har ett rikt och härligt arv med allt Guds folk. Du och jag som är en del av en församling här i en del av det här landet. Råkar vara i Älvängen i Ale kommun, strax utanför Göteborg. Vi är en del utav Kristi kropp. Vi har det här arvet tillsammans med alla de heliga. I våra grannförsamlingar och i den världsvida kyrkan över hela jorden. Så är vi ett folk. Vi har ett arv tillsammans med de heliga. Du och jag sitter ihop i ett större sammanhang. Gud verkar över hela den här världen. Just idag så möter han människor med sin heliga ande. Och människor får komma till Kristus. Och vi får vara en del av det. Vi får ha samma arv som hela Guds folk. Och så landar han ner den här bönen i att vi ska få upp ögonen för att hur stor hans makt är i oss som tror. Att den är stor och att hans kraft är verksam i oss. Guds förmåga i oss. I Kristus så är du och jag inte längre begränsade till oss själva. När vi möter hån, bespottelse, ifrågasättanden, utmaningar i livet, så är vi inte utlämnade till vår egen förmåga. Utan i honom så får vi upptäcka att hans kraft är verksam i våra liv. Och det här behöver vi få upp våra ögon för. Jag behöver, som har vandrat med Herren i många år nu, även idag, så behöver jag lite mer se att jag får leva mitt liv i Kristus. För det förvandlar mitt liv på djupet. Vi döps till Kristus för att ta del av uppståndelsens kraft. Samma ande som väckte upp Jesus från de döda är verksam i oss. Och sen fortsätter Paulus i Efesierbrevet med att undervisa, instruera lite om livet. Från död till liv, om nåden, om att vi är frälsta av nåd. Jag älskar det här andra kapitlet där Paulus skriver av nåd är ni frälsta. Det handlar inte om er själva, det är ingen som kan berömma sig. Jag fick en uppgift när jag gick sista året på gymnasiet. Då hade jag fått möta Gud och då hade vi engelska och så gav läraren oss ett smashläge. Han sa alltså, nu ska ni ha en föreläsning i 5 minuter om vilket ämne ni vill. Och det sa den här läraren till mig som just hade fått liksom upptäcka kraften i att lämna sitt liv till Jesus. Och då kom jag ihåg att jag läste det här bibelordet för min klass. Jag stod där i klassen i sista året på gymnasiet och så berättade jag att frälsningen och livet tillsammans med Jesus, det beror inte på hur duktiga du och jag är, utan det står att av nåd får vi vara frälsta genom tro. Det var den bästa engelska lektionen jag har varit på och den höll jag i själv. Nej, men man får passa på när man får tillfällen att dela med sig av vad Jesus har gjort för oss. Han undervisar församlingen fortsatt i liksom livet tillsammans med Gud. Och så kommer han igen till ett stycke där han ber för församlingen. Den här Paulus som hade fått sitt liv förvandlat utav Jesus. Han brann av iver för att människor som levde i Efesos och de andra städerna runt omkring. För det här är ett sånt rundbrev som gick till flera församlingar. Han brann för att de skulle stå fast och stå kvar i sin kallelse. Och fortsätta att tjäna Jesus mitt i ett samhälle som kanske inte alltid är så snällt emot dem. Och vi ska faktiskt läsa den bönen också som Paulus ber. För jag tycker att den sätter ord på det jag vill be för oss den här dagen också. I det 3:e kapitlet i Efesierbrevet så skriver Paulus så här. Därför böjer jag mina knän inför Fadern. Han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Alltså han börjar med att säga att det är inför universums herre som vi böjer våra knän. Alltså det finns mänskligt faderskap, men allt det här har sitt ursprung i vår himmelske far. Och det är inför honom som vi böjer oss, som jag böjer mig nu. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom, alltså Gud har inte begränsade resurser för sitt folk. Utan i sin härlighetsrikedom. Allt det han har i sin person. Där finns våra resurser. Där finns det någonting att hämta för oss den här dagen också. ur den härlighetens rikedom. Att han ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska vara rotade och grundade i kärleken. Då ska ni, och nu kommer det igen, tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Det här är inte bara fakta för dig och mig idag. Det är inte bara kunskap, utan Kristi kärlek går långt bortom all kunskap. Den går på djupet. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. En fantastisk bön som är så rik på innehåll och tilltal till mig, till dig och mig den här dagen också. Att tro på Jesus, det är långt ifrån bara kunskap och beslut. Det är också uppenbarelse på insidan genom den helige ande. Där han får tända sin strålkastare över våra liv. Så att vi ser våra liv i hans ljus. Så att han kan få leda oss i våra liv. Där vi behöver hans kraft. För du och jag kommer upptäcka det. Att vi möter situationer där vi inte räcker till själva. Och så kan vi veta det, att Gud kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Inte för att vi är så förträffliga, utan genom hans kraft som kan få verka i våra liv, i våra hjärtan. Det är klart att det är frestande att ta genvägar och göra som de här männen, de här sönerna som hörde Paulus predika och som sa att vi ska använda det som Paulus gör och så ska vi göra på samma sätt. Nej, det funkar inte så. Du och jag behöver var och en personligt böja våra knän inför Gud. Det måste vi inte göra, just böja våra knän. Det kan vara det som är svårt för det, men det är ett bra sätt att visa med sin kropp vad man menar. Och har du inte böjt dina knän och bett någon gång, så gör det. För det är ett sätt fysiskt att visa att vi tar emot och böjer oss ner inför han som är allsmäktig. Var och en behöver göra det personligt. Och säga: Jesus, jag vill inte bara höra talas om dig, utan jag vill leva i dig. Jag vill inte bara vara en kristen till namnet, utan jag vill leva mitt liv i Kristus. I Kristus. I Kristus. För i honom, det är där livet finns. Det är där vi kan få upptäcka att vi är omslutna utav honom. Och min bön, det är att den helige ande ska uppenbara för dig och för mig lite mer den här dagen. Hur djup, hur bred, hur lång, ja, vad var det? Vidden, hur hög, ja. Vidden utav Guds kärlek i Jesus Kristus till just dig, till just mig. Trots vad vi är i oss själva, så har han gett sitt liv, sitt blod, rann för din och min skull. Och idag ska vi få gå in i ett nattvardsfirande här nu. Och det är ett perfekt uttryck för att bli i Kristus. Om ett par veckor, så ska vi den 5 maj, har vi dopförrättning här också. Det är också ett sätt att få ta det här lärjungasteget. Att låta döpa sig till Kristus. På ett eget beslut få säga: jag vill omslutas av din kärlek. Jag vill böja mig ner. Jag vill ödmjuka mig. Bara omslutas utav dig. De här fysiska uttrycken, de är viktigare än vad vi tror. Och idag ska vi få fira nattvard tillsammans. Och då ska du få vara med och ta del av brödet som symboliserar Kristi kropp och vinet som symboliserar Jesu blod. Du kan få komma in i Kristus den här dagen. Nu ska jag säga amen och inte ta det här en vända till, utan nu ska vi få vara i hans närvaro tillsammans. Vi går över i nattvardsfirande alldeles strax. Jag vill bara be en bön tillsammans med er. Ni kan sitta där ni sitter och bara böja era huvuden eller era hjärtan. Tack Jesus att du mötte Paulus. När han var på väg till Damaskus här, så förvandlade du hans liv och uppenbarade dina sanningar för honom. Herre, du vet om det finns någon av oss här idag som behöver få den typen av möte med dig. Där du bara slår ner i våra liv och kallar oss till omvändelse. Jesus, tack att du har gjort allt för att vi ska få ta emot av din nåd och din kärlek. Och Jesus, den här dagen så ber jag för den som inte riktigt är trygg med att man är i Kristus. Att den här dagen ska få vara en dag där vi blir omslutna utav namnet Jesus. Utav din person själv får vi kliva in i dig, Jesus. Och veta det, att nu har jag bekänt namnet Jesus. Jag har bett om förlåtelse för mina synder. Jag får ta emot upprättelse och bli fylld av den helige ande. Och får bli omsluten av Kristus. Herre, möt oss den här dagen. Tack att du tar emot oss som vi är. Och du låter oss gå förvandlade ifrån mötet med dig, Herre. Tack för din närvaro i Jesu namn.